Bibeln har väldigt mycket om nostalgi att säga. Enormt mycket. Alltså jag blev häpen när jag liksom tog på mig mina nostalgiglasögon och började studera Bibeln. Enormt mycket. Och den har både den negativa nostalgin och den positiva nostalgin. Så låt oss börja med den negativa. Det är alltid bra. Vi ska avsluta dur så att säga. Vi börjar den negativa nostalgin. Så varnar oss Bibeln för att vi ska försöka att vi ska uppäten av den. William, kan du lägga på första? Predikaren. Säg inte varför var det bättre förr. Det är inte av vishet man frågar så. Låt mig säga att det kan mycket väl ha varit bättre förr. Det är så. Sen är nostalgin väldigt idealiserande. Så vi någonstans, vi har en förmåga i nostalgin att glömma det som inte var så roligt. Och så lyfter vi fram det positiva. Men helt klart, visst kan det finnas saker och ting som var bättre förr. Inte tu tal om det. Men problemet är om det som hände förr hindrar oss att leva i nuet. Och det är därför predikan säger, det är inte av vishet man frågar så. Vi kan ta ett klassiskt exempel från Bibeln. Det här är en av världslitteraturens absolut mest kända exempel och en av Bibelns mest kända berättelser. Du som inte är van att läsa Bibeln och inte är så bekant med gamla testamentet. Det finns vissa saker här som man kan reagera över. Det har jag full respekt för. Man måste nästan kunna lite om gamla testamentets idévärld. Men vi tar oss an detta nu då. Det handlar om... Gud har bestämt sig att städerna Sodom och Gomorra ska förstöras. För där finns mycket ondska. Men i... Där finns det en person som heter Lot och hans familj ska räddas. Så de får besök av änglar och de här änglarna hjälper dem att fly Sodom och Gomorra innan det förstörs. Men änglarna säger, ni får inte stanna och ni får inte vända er om. Så vad händer då? Då kan du lägga på nästa. När solen gick upp över jorden var Lot framme i Soar. Då lät Herren ett regn falla över Sodom och Gomorra. Ett regn av svavel och eld från Herren från himlen. Och han förstörde dessa städer och hela slätten och förintade dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som gick efter honom såg sig tillbaka. Då förvandlas hon till en saltstod. Och det är ju att förvandlas till en saltstod är ju inte att leka med så att säga. Men jag går inte in på just strafftänket och lite så. Utan jag konstaterar bara att det inte är bra att vända sig om när Gud säger att man inte ska vända sig om. Vad hon gör det är att hon längtar tillbaka. Det är kanske inte det att hon vänder sig om i sig, utan konsekvensen av vända sig om. Det gör att hon inte litar på Gud i nuet. Men Gud har ju förberett en framtid för Lot och hans familj. Men genom att vända sig om så visar Lots fru att hon inte accepterar Guds plan. Hon vill ha det som förut. Hon vill leva som förut. Men inte som Gud planerat. Och det där är ett exempel på den negativa nostalgin som får konsekvenser för dig och för mig om vi fastnar i den här negativa nostalgin. I psykologin så vet man till exempel, förlåt att jag tar exempel, men jag tänker att Gud har skapat oss med en psykologi. Så för mig är det ingen skillnad att prata om vad psykologin säger och vad Gud säger många gånger. Det är för mig samma sak. Psykologin har vi till exempel sett att föräldrar kan idealisera och längta tillbaka till när barnen var små. Så att man inte släpper greppet om barnen. Man vägrar att släppa taget, att låta barnet växa upp självständigt. Och det här innebär att föräldrar inte förmår att leva fullt ut i nuet. Men också att barnet nu som börjar växa upp också kommer att förvägras att få växa mot den innerst inne vill vara. Och då om vi omvandlar det här till teologi, till att vara kristen, så blir det ett problem när vi vänder oss om och ser hur Gud var stor då. För 20, för 30, för 40, för 50 år sedan. Eller kanske det var på lägret för ett år sedan. Då var tron så enkel och så självklar. Och jag vill dit. Jag vill dit. Och det är helt förståeligt. Det är helt förståeligt. Problemet blir bara när vi försöker återskapa det i nuet. Det som inte går att återskapa. De här dagarna kommer aldrig åter. Men du blir paralyserad i nuet istället. Men inte bara du. Andra i din omgivning, andra i min omgivning, blir också paralyserade när jag förtvivlat försöker kämpa mot det som är idag för att jag har en längtan tillbaka. Och jag försöker återskapa det. Men Gud har ju inte gett oss minnet för som ett sätt att hämma oss. Tvärtom, jag vill därför lyfta fram tre exempel där Bibeln pratar väldigt tydligt om den positiva nostalgin. Det första vi kan ta, det är tacksamhet. Saltaren, men jag minns Herrens gärningar, jag minns dina forna under. Eller de ska tacka Herren för hans godhet, hans underbara gärningar mot människor. Eller från krönikeboken, söker till Herren och hans makt, träd ständigt fram i form. Tänk på de under han har gjort, hans tecken och hans domslut. När vi lever i tacksamhet för vad Gud har gjort, när vi skänker Gud en tacksamhet för vad han har gjort, då blir det som en reservoar som vi kan dricka ur. Och det förgångna, det kan vara för 5 sekunder sedan, det kan vara för 30 år sedan, det kan vara för 2000 år sedan. Men var tacksam. Men hur ska jag vara tacksam när livet ser ut som det är nu? Ja, det är en bra fråga. Men tänk tillbaka, använd nostalgin, använd minnen och tänk tillbaka när du kände att Gud var riktigt nära. Och tacka för den stunden. För du ska se att när du tackar för det som har varit, så händer någonting i ditt liv när du lever i tacksamhet. Och det händer någonting i andras liv i din härhet när du är tacksam för det som har varit. Så det är det första. Tacksamhet, ett alldeles utmärkt sätt att hantera sina minnen och sin nostalgi. Det andra, det är förlåtelse. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utan medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Eller en sorg efter Guds vilja leder till en omvändelse som ger frälsning och som ingen behöver ångra, medan världens sätt att sörja leder till död. Alltså det förgångna är också en källa till hälsosam förlåtelse. Och ser ni här första, kom ihåg. Alltså vi uppmanas att komma ihåg våra felsteg i livet. När vi liksom inte gick där Gud ville att vi skulle gå. När vi gjorde de där sakerna vi inte alls är stolta över. Spontant tänker jag liksom, nej men det är väl saker vi borde glömma. Det är väl någonting som vi inte behöver påminnas om. Men här står att vi ska påminnas om detta. Och tanken är nog som så att skulle vi glömma detta eller försöka glömma det, så kommer vår insikt i att leva i förlåtelse att tyna bort. Eller i alla fall bli väldigt ytlig. Och vårt behov av att leva i nåd kommer inte att vara på vår agenda. Så därför behöver vi påminnas om att leva i förlåtelse. För ingen av oss kan leva perfekt. Så genom att minnas våra felsteg, eller som bibelordet nedan här säger, vår sorg, så påminns vi om betydelsen av att leva i förlåtelse som leder till frälsning och som lever till liv och till glädje. Och om vi minns våra felsteg så blir bibelordet säger att det är världens sätt att sörja leder till död. Om vi inte kommer ihåg våra felsteg och lever i förlåtelse så blir det som att det blir världens sätt att sörja leder till död. Eller vill bli paralyserade av detta. Så livet finns i förlåtelsen. Och det tredje. Vi kan också leva med våra minnen utifrån ett hopp för framtiden. Och det här, den här bibelversen, det är min absoluta favorit den här veckan. Det är veckans bibelord, eller vad vi kan kalla det för. Han som inte skonar sin egen son utan utlämnade honom får hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Och om vi stannar upp vid det här bibelordet en liten stund. Och nu kanske ni får en sån här traumatisk flashback till svenska lektioner. Men den här meningen innehåller tre tempus. Det är ju egentligen helt otroligt. Tre tempus. Det börjar i imperfekt. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom. Imperfekt. Alltså Jesus gavs till världen för 2000 år sedan. För våran skull. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom. Och så kommer presens, alltså nutid. För att hjälpa oss alla. Gud är här i detta nu. Det Jesus gjorde för 2000 år sedan är fortfarande lika aktuellt nu. Du behöver inte gå tillbaka till minnen från fornstora dagar då Gud var verksam. Gud är här just nu. Och så är det så fantastiskt, för meningen avslutas i futurum, alltså framtid. Varför skall han inte skänka oss allt med honom? Alltså han kommer att skänka oss allt i honom. Inte nu. Vi får bara smaka på evigheten nu. Men han skall en gång visa oss sin fulla makt. Och det får vi leva i. Så därför får det vi minns. Och det gör vi ju nattvarden till exempel. Vi får minnas det Jesus gjorde. Men det pekar också framåt mot en framtid. Jag vill ändå visa hela bibelordet det här som det står i. För det är stort. Han som inte skonar sin egen son utan utlämnade honom. Där har vi imperfekt. För att hjälpa oss alla, där har vi nutid. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Där har vi framtiden. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner, vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväxt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Alltså här finns det fråga på fråga. Vem kan skilja mig från Gud? Vem kan skilja dig från Gud? Och så kommer det. Ett försök till svar. Är det nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Vi kan fortsätta. Är det cancerdiagnosen? Är det min demensdiagnos? Eller är det att jag har en depression? Eller är det att mitt liv känns som en ökenvandring? Eller är det att jag tvivlar? Eller är det att jag känner att livet bara är tomt? Eller är det att jag inte känner att jag har någon plats i samhället? Jag har inget jobb. Är det som kan skilja mig? Jag la till några saker där. Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Här är ju ett erkännande. Att det här futurum vi har pratat om. Framtiden, Guds evighet, Guds himmel. Paradiset, Det är inte här ännu. Och därför bekräftar bibelordet: för din skull lider vi dödens kval dagen lång. Men det är också en bekräftelse att Gud ser dig idag i det du brottas med. Men sen kommer det. Nej. Nu svarar liksom bibelordet på alla de här. Kan det här skilja mig från Gud? Kan det här skilja mig från Gud? Och så kommer svaret. Nej. Över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Och så kommer en bekräftelse på det. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djup eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det finns inget som skiljer oss från Guds härlighet. Jag vet inte hur din situation ser ut. Men jag är säker på att Gud är där och ser dig. Och han har skapat en framtid för dig. Var tacksam för det som har varit. Låt mig då till sist bara avsluta den här predikan och säga att känna nostalgiskt, bara så att vi inte blir fel här. Att känna nostalgiska känslor är absolut inte fel. Det är inte det jag pratar om. Jag hoppas inte jag förmedlat det. Fortsätt att känna det. Jag älskar att gå upp på vind. Och sen, man blir lite ineffektiv. För man kan liksom titta på någonting. Och så, jag tycker om att känna den här lite. Det är någonting som växer. Det är mycket kärlek som växer också. Men jag vill gärna känna den. Så alltså nostalgi, det fortsätt att känna det. Det är bara viktigt att påpeka det. Men försök inte återskapa det förflutna i nuet. För det kommer att paralysera dig och göra att du inte kan leva fullt ut. Du kommer att bli bitter och du kommer att bli besviken på dig själv och på andra. Det förflutna går inte att återskapa. För det innebär att jag gör Gud mindre. Jag räknar med den Gud som var, men inte med den Gud som är. För Gud har gett oss en framtid. Vi behöver påminna oss om detta. Det bästa, det ligger framför oss. Vi är hoppets folk. Och därför lever vi inte i det förgångna. Vi hämtar tacksamhet från det som varit. Vi hämtar förlåtelse från det som varit. Vi hämtar tro och tro på framtiden från det som har varit. Men allt detta innebär inte att vi lever i det förgångna. Vi är hoppets folk. Det bästa ligger framför oss, hörni.